Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Eketorp är mer eller mindre utgrävd i ett svep liksom, på 60-70-talet. Men sen har under de senaste 10 åren har det grävts en del i Sandbyborg. Det har varit väldigt mycket uppmärksammat. Men det är 53 husgrunder antagligen innanför murarna i Sandbyborg och 3 av dem är grävda. Det är 50 husgrunder som inte är grävda. Det är 10% av ytan ungefär där. Och när det gäller de övriga borgarna så är det en mycket, mycket mindre alltså.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Öland har några av Sveriges mäktigaste fornborgar. Allt från den välbevarade Ismantorp till den rekonstruerade Eketorp. Och Sandbyborg som gömmer hemligheten om en forntida massaker. De flesta fornborgarna i Norden byggdes under järnåldern. Fornborgarna var lika mycket kultplatser som försvarsanläggningar. Det här var en tid präglad av social oro och fornborgarna var ett skydd för befolkningen i omgivningen. Men den hade också sociala och religiösa syften.
Ludvig Papmel de Faye, arkeolog vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Och Jan-Henrik Fallgren är arkeolog vid Uppsala universitet men boende på Öland. Välkommen.
Tack så mycket.
Den första frågan som jag trodde var den enklaste påstår ni den svåraste. Vad är egentligen en fornborg?
Ja, precis. Det kan man faktiskt fråga sig. Nej, men det är ju så att vanligt. Så brukar man då betrakta någonting som är avgränsat, vanligen ett berg eller en kulle med en mur eller en vall som är kringgärdat, som att man har ett område som är inhägnat. Egentligen är det som man brukar i Sverige betraktas med form som inte är en hängnad, alltså en fossilåker eller någonting, det är att murarna är större i vanligt fall, eller att det ligger på ett ställe där det inte går att odla. Men sen är det ju också det att
men det låter ju som allt en fornborg då.
Nej, men det är det inte, utan det måste ju finnas alltså det, om man ser Europa i stort och så kan man ju se att fornborg finns och funnits i hela Europa, även i Medelhavsvärlden innan de här templen kom till, så, och samma fenomen funnits där under bronsålder och sen har det funnits en tradition bland de som är järnåldersarkeologer eller sysslar med vikingatid eller medeltid, och de som håller på under stenålder kan kalla liknande fornlämningar för henge monument, som man säger i England, eller liknande fenomen. Men då pratar man ofta, för att man är i en annan forskningstradition, så pratar man om en rituell samlingsplats eller ett neolitiskt tempel på Orkney till exempel. Men egentligen är det precis samma sak som vi har här på Öland till exempel då. En inhägnad plats med eller utan synliga hus. Mm. Som vanligen då, när man ser på Europa stort, ligger oftast på ett berg. Men som vi på Öland saknar berg, så ligger de på flata marken.
Ja. Men Ludvig, tidsmässigt, när ska det vara byggt för att det ska definieras som en fornborg? För borgar finns ju även från medeltiden och så.
Ja, när vi i Sverige så är det vi kallar för fornborgar i arkeologin, det sträcker sig från bronsålder och framåt. Och de flesta ligger ju snarare i mellersta järnålder där någonstans. Och då är vi alltså 300-500-talet. Och det är ju där de flesta av de öländska borgarna ligger tidsmässigt. Det finns några enstaka som är äldre.
Ja.
Men det är precis som Henke säger, att det är ju lite beroende hur man betraktar de här anläggningarna. I äldre forskning har man ju betraktat dem som befästningar, och det var dit man flydde när det var oro i bygden liksom, och så att bygden hade sina borgar. Men det har ju nyare forskning visat många gånger att det finns säkert anläggningar som används på det sättet, men många av de här har ju förmodligen helt andra funktioner, eller dessutom kanske har många funktioner. Och en viktig sån handlar ju också säkert om att det är religiösa samlingsplatser och så, och på det sättet kan man ju hitta, som Jan-Henrik sa precis, att anläggningar från neolitisk tid, alltså yngre stenålder, som har lite samma typ av funktioner. Och henge-monument som du nämnde, Stonehenge känner ju många till. Man associerar inte det med en fornborg. Men det är ju, som du säger, också en plats där man har samlats för, ofta för att hantera, liksom, ja, för att hylla förfäder eller liksom, ja, sånt som har med religiösa kulten att göra.
Mm. Jag tänkte vi ska lite längre fram gå lite mer detaljerat in i funktionen av de här fornborgarna. Men när jag började planera det här avsnittet så levde jag i någon slags villfarelse att det fanns flest fornborgar på Öland. För jag tänkte 18-21 stycken, det verkar inte vara självklart hur många det är. Det är ju ganska mycket, men sen har jag förstått att det är inte alls särskilt mycket om man jämför med Sörmland och sådär.
Gotland har väl ett 80-tal tror jag ungefär.
Ja. Så det är... Men var finns de flest?
Ja, det är Sörmland som har tätast. Om man ser på landskapet så är det den som har flest antal.
Varför är det så många där?
Ja, det skulle man också kunna prata om mycket längre, men jag tror det är svårt att förklara det. Men det är en så otroligt mycket småbruten bygd där, med små bygder som förmodligen...
Det är små gemenskaper, är det, ja, därför det, som varje gemenskap det, måste det, ha en egen borg?
Ja, precis. Man kan ju se på överallt egentligen hur fornborgarna är liksom kopplade till en eller flera bygder. Man förstår att det är kollektiva byggnadsverk. Va? Har man då en småbruten bygd där människorna lever långt ifrån varandra, men det finns många, många små bygder, så tror jag skulle kunna vara förklaringen att det finns så mycket just i Sörmland. Och att hade liksom bygderna varit större så hade man byggt större monument, och de hade blivit färre på samma yta så att säga.
Sen finns det nog en stor variation i mellan Sverige generellt, att medan vi på Öland framförallt har de här borgarna som är från mellersta järnåldern med några enstaka undantag, så i Sörmland och Uppland finns det ju en större kronologisk spännvidd. Så man ska inte tänka sig att alla fornborgar, det vi kallar för fornborgar i Sörmland, är från samma tid. Det är inte riktigt så. Även om det är många som är från just folkvandrets tid, så är det ett stort tidsdjup där med många anläggningar som byggs redan mellersta bronsålder. Så där, och vi är tillbaka 1000 före Kristus och ännu äldre. Liksom.
Ja, så det att det är mer utspridd i tid också, jag tror det också kan också vara en anledning.
Ja, det är säkert också en förklaring. Ja.
Men man ska inte... Jag tänker i alla fall att den typen av anläggningar vi har på Öland skiljer sig ganska mycket från det som vi vanligtvis kallar för fornborgar, för att det här att de är uppe på höjder och inhängda bergstoppar, men ganska ofta så ligger det inte husgrunder innanför dem utan snarare gravar och sådär. Så det finns ganska många anläggningar där det är ganska långt ifrån den typen av byggnadsverk som vi ser på dem, både funktions, alltså liksom rent hur de är strukturerade så att säga.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hur många människor bodde på Öland på folkvandringstiden?
Alltså, jag gissar, jag har försökt räkna ut det där, men det förefaller bara rimligt att någonstans mellan 35 000 och 40 000.
Är inte det väldigt mycket? Alltså?
Ja, det är liksom samma antal då i så fall som fanns innan den stora emigrationen till 1800-talet. Och om man tittar på hur mycket bevarade järnåldersgårdar, hus som finns på Öland, om man ser, då kan man jämföra det med vad som fanns innan den stora utflyttningen, att man börjar bosättas ut på allvaret och sådant. Och då kan man ju säga att även på folkvandringstiden fanns det också bosättningar i anslutning till allvaret. Och precis överallt på den här ön var man kan sätta upp en gård och odla, där finns det eller har funnits järnåldershus. Och därför måste det vara så pass många människor som har bott där innan den här befolkningskrisen kommer.
Ja, men är det för att det var ovanligt bördigt eller att det fanns massa andra utkomstmöjligheter? Ja,
det är ett perfekt landskap för den äldre typen av jordbruk där liksom man baserar jordbruket på en boskapsekonomi där man föder upp boskap, kött, mjölk, den typen av produkter. Perfekta betesmarker, perfekta ängsmarker. Och sen är det liksom, det finns egentligen inga stora skogsområden där man inte kan bo liksom, utan det är i så fall allvaret då som är lite mer magert, va? Men annars kan man ju som bo på hela ön, den är bra för att bosätta sig under den typen av ekonomi.
För det bor inte så mycket fler folk idag egentligen på Ölanden.
Hälften så mycket ungefär.
Ja, hälften så mycket. Ja.
En annan viktig faktor tror jag är just det här. Vi tänker ju ofta idag att Öland och Gotland ligger liksom lite perifert sådär. Mm. Speciellt Gotland kanske, men även Öland. Nu finns det en bro som äntligen... Mm. Men det man glömmer bort är att det är ju vårat... När vi tänker på vart man kan ta sig så tänker vi bil eller buss liksom, och tåg och så. Men jag menar, det är ju bara de senaste 100 åren eller 50 åren som biltrafiken har dominerat. All tid innan det, alltså 10 000 år innan det, har vi alltid varit vatten som man tar sig vid. Så att de här stora öarna i Östersjön har ju det gemensamt att de, både Bornholm och Öland och Gotland har en väldigt rik förhistoria. De ligger liksom kommunikativt väldigt strategiskt och det är också en viktig orsak till att de har den här rikt utbyte. Tvärtom mot att vara perifer så har man istället väldigt mycket kontakt med omvärlden, långväga kontakter, och det blir liksom nav för lite kulturella smältdeglar och sådär. Så det tror jag också är en viktig faktor tillsammans med det som du sa om betesdrifterna.
Men idag ska vi egentligen koncentrera oss på Ölands fornborgar. Och vad är det egentligen som skiljer? För de skiljer sig väl, ni har redan varit inne lite på det här, de skiljer sig ganska markant ifrån fornborgarna på fastlandet.
Mm. Om man ser rent okulärt så är de öländska borgarna byggda av kalksten, det är väldigt tjocka murar. Jämför man med fornborgar i Sörmland till exempel så kan de ofta vara lite mer skramliga murar, om man ska kalla det så. Det finns exempel med jättekraftiga murar, men de öländska borgarna har en mura som kanske är 4-6 meter tjocka och har varit en 5-6 meter höga. Det är rejäla murar liksom.
Och så ser det inte ut på fastlandet, eller?
Ja, det beror ju på hur de är byggda. Många gånger är de byggda med sten och trä kombinerat och jordvallar och så. Så det är liksom annan byggnadsteknik och det kan ju ha med byggnadsmaterial som finns tillgängligt att göra. Men också det här att många av de öländska borgarna har varit, innanför murarna har det varit uppfyllt av bebyggelse. Och så verkar det inte ha sett ut på så många andra håll i Sverige i alla fall.
Att man hade hus inne i borgen?
Att det fanns byggnader inne i borgen, precis.
Ja, det är väl det som är allra mest speciellt egentligen. Även om det finns några enstaka riktigt fina borgar, alltså välbyggda också på sina håll. Men det saknas nästan alltid hus. Ibland har man grävt och ibland kan man se spåren efter någon enstaka terrass. Va? Men det som är speciellt i skandinaviskt perspektiv, om man jämför Sverige, Norge och Finland särskilt, så är det just att Mölen ska ha så mycket hus. Och det är också skillnad mot Gotland.
Innebar det att de hade en annan funktion?
Ja, kanske delvis. Kanske delvis.
Det kan också vara en annan så att säga, inspiration.
Ja.
Och det är ju verkligen så att husen ligger vägg i vägg. Så jag tror att det här är ju liksom...
Det är nästan som en stad.
Ja, om man tänker sig att det här är byggda på 300-400-talet så är det ju alltså... par till 100 år innan de första stadsliknande bebyggelserna uppkommer i Skandinavien med Birka och Hedeby och de här. Och då är det ju träbebyggelse, så städer finns inte i Norden vid den här tiden. Så att, även om det här inte går att definiera sig som städer så måste det varit en ganska speciell rumslig upplevelse att komma in i en sån här borg när allt du ser är stenväggar. Liksom. Det finns en 4 meter bred gata i Sandbyborg till exempel. Då. Man kommer in genom en meter bred port kanske och det är liksom knappt en meter bred eller en meter, en och en halv meter bred gång in, och så här, du ser bara stenväggar liksom, och du får ingen överblick över vad du är, utan det är liksom, det måste varit en väldigt annorlunda upplevelse jämfört med den vanliga bebyggelsen på den tiden som var gårdar och byar.
Mm. Men vet, alltså det fanns hus där, men det innebar inte att man bodde där året om? Eller?
Nej, det kan man inte gjort faktiskt. För att många borgarna är placerade så att de är liksom inte lämpliga att bo året runt. En del, väldigt många ligger ganska i sanka områden som...
Det blir fuktigt och obehagligt. Fuktigt.
En del har nog blivit översvämmade, flera av, inte alla, men... En stor del av de öländska borgarna har blivit det. Och sen kan man, det som är speciellt med den här bebyggelsen, man jämför med den bebyggelse som finns utanför där människorna bor och odlar året runt, det är att husen är liksom miniatyrer av de hus som finns ute i gårdarna. De är mycket, mycket mindre, va?
Det är lite sommarhus då, eller?
Ja, eller man kan... Ja,
eller festhus?
Ja, eller som en norrländsk kyrkstad, va? Faktiskt. Och det ser man, det har man ju alla de som äger mark i den gigantiska socknen ute efter en sån här norrländsk älv. De har också rätten att bygga en liten stuga bredvid kyrkan där man är några gånger per år, va? Och då är det ett litet boningshus och ett litet fähus. Och det är liksom i stort sett det vi ser på Öland också. Ett litet boningshus och ett fähus.
Vad tror ni, hur många veckor eller dagar per år tror ni att man bodde i de här borgarna?
Jag tror det varierar. Alltså man kan väl säga det att forskningen har ju inte varit ensam om det här tidigare och är väl fortfarande kanske inte det. Och så länge har man ju betraktat mycket utifrån... Den enda borgen som är mer eller mindre helt undersökt på Öland är Eketorpsborg. Den grävdes ut på 60-70-talet. Och tolkningen av det man grävde där har kommit att färga väldigt mycket hur man betraktat borgarna. Och där var tolkningen att den byggdes som en tillfällig försvarsborg på 300-talet. Och sen på 400-talet så blev det en permanent befäst bondby. Så där tänkte man sig att de bodde på permanent. Men jag tror precis som Henke säger att det är nog inte den rimliga tolkningen av hur de här platserna används. Men det har...
Vad är den moderna tolkningen då?
Jag tror det varierar ganska mycket, men just den här liknelsen med kyrkbyarna, eller man ska, vad heter de, kyrkstäderna, är ju nog ingen dum liknelse, tror jag. Även om man såklart ska akta sig för att jämföra kristna kyrkor med det som fanns innan, så tror jag ändå att just den här, att det är en plats där man samlas för viktiga händelser, kalendariska högtider, eller kanske, det behöver inte utesluta, man använder det för att ta skydd om det fanns behov av det. Men jag tror inte det är lätt att slå hål på argumenten att de är byggda för att vara en krigsorolig tid och man behöver någonstans att fly.
Vilka argument talar emot,
ja, men till det? Exempel det här hur de är placerade. Borde man inte ha befäst ställena där man bodde då i så fall? Det verkar ju väldigt dumt, ja, att exakt. Lämna allt man har för att sticka flera kilometer till ett ställe där du inte har möjlighet att försörja dig någon längre tid. Det finns ju. Och sen kan jag tycka också en 5-6 meter tjock kalkstensmur som är 5 meter hög, vad är det man försvarar sig mot? Det här är på 300-400-talet, det finns inga... Alltså det är omotiverat kraftigt byggt för om det bara hade varit för...
Men, så att det är snarare någon slags religiös social funktion då, och det är därför man lägger så mycket energi till att skapa de här, eller?
Det tror jag absolut. Man kan ju faktiskt jämföra det med, om man tittar på det som kallas för temenos på grekiska, betyder det egentligen en helig inhägnad plats eller templum.
Uh-huh.
Det är så de här, alltså de här äldsta temenos, alltså Akropolis, andra ser ut med fornborg på bronsåldern. Och sen tillkommer de andra byggnaderna under klassisk tid.
Så ursprungligen så var det inte sån stor skillnad?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Och tittar man på vad som är gemensamt med fornborg, om man tittar på det som undersökt i Skandinavien, brittiska öarna, både på Irland, Skottland, Wales, England, Frankrike, Spanien, Portugal, i Baltikum. Det gemensamma nämnaren i fyndmaterialet, det är liksom att man hittar framförallt rester efter stora gemensamma måltider.
Mm. Festmåltider.
Festmåltider.
Uh-huh.
Och man kan också se på slaktåldern på de där och det annat material som finns, vilket visar att man har varit där 2 eller 3 gånger per år, ibland 4 gånger. Och det är på våren och det är på hösten.
Det är de stora högtiderna.
Ja, det är de stora kalendariska festerna. Dels släpper man ut djuren på betet och fornborgarna ligger alltid på allmänningar, på utmarken. Och det är där man tar hem djuren på hösten när man har motsvarande skördefest. Och man tackar gudarna för ditten och datten.
Vet man hur de här kan man veta hur de här festerna gick till?
Ja, det finns en del små eller skriftliga källor från grekiska författare, både greker och romare, och så finns det en del inhemska från Irland och som är beskrivna på gaeliska.
Men då beskriver de typ keltiska fester och inte,
ja, just det.
Inte öländska.
Det är inte öländska, nej. För de var nog inte här uppe. Men, och där kan man se att de, och då vet man ju faktiskt när man har varit på de här fornborgarna, och det är på våren, mitt i sommaren. Men det är framförallt på våren och på hösten, och så kan det vara midvinter. Och sen är man där när man väljer en ny kung, så invigs alltid kungen på platsen.
Och kung på den här tiden, det var liksom inte kung över Sverige, utan det var kung över en liten del av Öland.
Ja, eller? Exakt. En liten bygd då. Ja. Och då kommer flera kungar kan ha då samlats kring en annan större kung, som en high king, eller en Erik då, som Erik betyder, alltså den som är kung över andra kungar. Och man kan ta exemplet med Trevi i norra Frankrike, som bestod av 8 delar och 8 olika kungariken. Varje hade sitt eget oppidum, men när de valde en high king, då var de på de största fornborgen. Och Caesar skriver om, när han skulle försöka erövra det här området, då säger han att alla har en hästkapplöpning från varje rike till den här stora, och de som kommit sist till det här stora mötet där alla krigare ska samlas för att möta, de blir offrade till gudarna.
Ska vi tro på det?
Ja, det finns ju, alltså den typen av fynd finns ju väldigt mycket i de franska fornborgarna, keltiska borgarna med människooffer.
Har ni hittat människooffer på Öland också?
Oh ja, inte i borgarna, eller vet vi egentligen
det
inte.
Det finns så. Ju en del alltså, skallar, alltså, det, både Eketorp på, alltså det finns ju, och det kan ju vara precis som i många irländska borgar, där man har tagit med sig ett kranium, eller skallen av någon, antingen betydande fiende eller en betydande släkting som var väldigt kunnig i någonting. Och så, man kan ju ofta se i fornborg att det ligger någon begravd person där innan eller samtidigt man bygger en fornborg faktiskt. Och då är det nog antingen...
Så det kan vara en gravplats också? Där.
Ja, det är snarare ungefär som en relik. Alltså man tar som en helig person som man tar med sig på platsen, eller en riktigt hemsk fiende som man har besegrat och som man är stolt att visa upp på det stället, för att det här är vårat gemensamma rituella samlingspunkt. Att då tar man med sig sådana här viktiga reliker från, och det kan ju vara både liksom guld halsband, och det kan vara just delar av optioner som har betytt väldigt mycket.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men Ludvig, vi kom av oss lite här med människooffer. En sån god bit släpper man ju inte.
Nej, men det, när det gäller människooffer, man vet ju att det har förekommit under den här perioden. Det finns ju, inte minst i våtmarker och på Öland har vi ju Skedemosse som är en stor central offersjö för hela Öland under mellersta järnåldern, där man har offrat väldigt mycket olika saker under väldigt lång tid. Men under mellersta järnåldern är det mycket vapen och guldföremål, men också djur i väldigt stor utsträckning, olika typer av djur, inte minst hästar, men också människor. Det finns 38 individer människor bland det material som man har grävt ut, vilket är en bråkdel av hela offersjön egentligen. Offermossen säger man ju då, men det har ju varit en sjö över den tiden. Så där har man ju offrat människor under mellersta järnåldern. Och i borgarna, ska komma ihåg det när det gäller de öländska borgarna, att det är, man kanske tror att det är utgrävt alltihop, men det är ju egentligen väldigt, väldigt lite grävt i de öländska borgarna.
Eketorp sa du var utgrävt.
Eketorp är mer eller mindre utgrävt i ett svep liksom på 60-70-talet, men sen har ju under de senaste 10 åren har det grävts en del i Sandbyborg. Det har varit väldigt mycket uppmärksammat, men det är alltså, det är 53 husgrunder antagligen innanför murarna i Sandbyborg och 3 av dem är grävda. Det är 50 husgrunder som inte är grävda. Det är 10% av ytan ungefär där. Och när det gäller de övriga borgarna så är det en mycket, mycket mindre. Alltså. Och då är det så att trots att det är så lite grävt så är det i 3 av borgarna i alla fall så finns det ju mänskliga kvarlever. Både Eketorp och Sandbyborg såklart då. Men också Lötsborg till exempel där det är grävt 3 kvadratmeter. Och då hittar man människodelar från 2 individer. Oh. Och där finns det uppgifter om att man hittar skelett tidigare också. Så att det finns ju mänskliga kvarlevor i flera av borgarna. Och det är inte omöjligt att det finns i de flesta borgarna, det vet vi. Och vad de kvarleverna representerar. I Sandbyborg verkar det vara resultat, som jag tolkat i alla fall, resultatet av en våldsam händelse. Men huruvida det finns offringsdag i detta eller inte, och hur det ser ut på vad individerna på Eketorp presenterar, det vet vi egentligen inte, och hur gamla de är så. Och de här individerna från Lötsborg, de verkar vara lite äldre än Sandbyborgs individerna, så början av 400-talet någonstans. Så det är väldigt mycket vi inte vet.
Det finns mycket kvar att göra. Vi ska väl säga det att vi har ett avsnitt där du var med, Ludvig, där vi pratade om Sandbyborg.
Det är
ett väldigt spännande avsnitt,
måste jag säga.
Det är en av anledningarna att jag är tillbaka och fördjupa mig ytterligare i fornborgarna. Men vi släppte det här med de keltiska festerna. Där finns skriftliga källor om som beskriver de här festerna. Och vi kanske kan utgå från att de skedde på liknande sätt på Öland, eller?
Ja,
och hur gick de till då?
Det tror jag, därför att om man jämför, även om de här keltiska många gånger mycket, mycket större, så jag menar bara en borg där i den där och de här Mosel-regionen får man plats med alla öländska fornborgar, så stora det är man. Men liksom överallt i de här borgarna så hittar man också rester efter religiösa byggnader. Det är liksom så fort man gräver klart en fornborg helt så finns det alltid religiösa byggnader. Det finns alltid någon typ av altare i dem där. Och tittar man på fynden, jag vet att det var en engelsk forskare för 20 år sedan som gick igenom alla brittiska fornborgar och tittade på och jämför med det som finns i jordbrukslandskapet. Jag menar, det är färre vapen i borgarna än det är i byarna, och det är mycket mera artefakter av typ rituella artefakter och särskilt kvinnliga artefakter än i borgarna överväger det som man brukar karakterisera som krigiska artefakter.
Det pekar ju ytterligare på då att det här kanske snarare hade kult
ja, just det,
syften
ja,
än en försvarssyften.
Sen finns det ju många skriftliga källor som nämner just att man attackerar borgarna, både Caesar och andra romare attackerar borgar, och att pikternas borgar i Skottland attackeras av olika piktiska kungar och brittiska kungar och engelska kungar och så vidare. Men det som är ändå gemensamt, det man förstår av de källorna, det är att de här krigen utspelas på en plats, och när man har besegrat de man attackerat, bland det första man gör det är att man går till den fornborgen som är deras, som är då en symbol för det folket, och förstör den. Man bränner nästan alltid porten, det är det viktigaste. Ofta finns det ett heligt träd i borgen eller utanför borgen. Det hugger man ner. Eller så gräver man upp det med rötterna och tar med sig själva stammen och rötterna som en trofé hem till sitt eget rike.
Man vill verkligen förstöra den här kulturen,
ja,
som man har besegrat.
Ja, exakt. Det är liksom ett sätt att förnedra den man attackerar. Det är liksom att förstöra deras deras symboliska plats. Alltså. För det är en symbol för det folket eller det riket. Den byggnaden, den borgen.
Du har redan varit inne på Caesar här flera gånger nu, men hur ser kopplingen ut mellan på 300-talet mellan Öland och Romarriket?
Ja, 300-talet vet jag inte om det är så mycket.
Det som vi ser, alltså det finns ju en hel del redan från första århundradet efter Kristus eller så framåt med denarer, silvermynt och sånt, men det är inte så mycket forskning gjort på det egentligen. Men under, det är just under 400-talet som vi ser det väldigt tydligt i form av de romerska guldmynten som hittade på Öland. Och det är det som har fått mycket uppmärksamhet och sådär. Och det är ju så att Öland är det landskap i Sverige och i Skandinavien egentligen där det hittat mest romerska guldmynt.
Och vad är förklaringen till det?
Det finns säkert flera skäl, men det som många forskare är ensa om i alla fall är att den här typen av mynt, deras huvudsyfte med de här mynten var att betala ut lön till soldater i den romerska armén och livvakter och sådär runt kejsaren. Det är det mynten var tillverkas till och det användes, syftet var aldrig att de skulle lämna romarriket egentligen, men under 400-talet så dräneras romarriket på de här mynten i olika, dels användes de för att betala mutor till sådana som hotar att attackera dem, men de på Öland, det handlar alltså inte om tonvis med guld som har kommit dit, men som vi känner till idag så är det väl, jag tror att arkeologiskt känner vi till 360 mynt och sånt där. Säkert finns det många fler i byrålådor och så, och mycket guld har ju säkert smälts ner också under den tiden, för vi har ett väldigt rikt inhemskt guldsmide vid tiden. Men de här mynten brukar man anse att de sannolikt, till stor del av dem har kommit till Öland genom att människor har expeditionen begett sig ner till Romarriket och tagit värvning eller arbetat och fått betalt i guld. Och det är inte, man har inte handlat päls för dem i första hand, utan det är liksom utbetalningar som man har fått. Då.
Men det innebär att massa ölänningar har varit i Romarriket och återvänt?
Ja.
Lite eller i alla fall några stycken.
Ja, det behöver nog inte handla om så himla många tillfällen egentligen, tror jag.
Nej.
Även om du vill fylla på det, Henke, man.
Nej, men det är ett ganska stort antal ölänningar som har begärt sin, kommer ner dit vid inte så många tillfällen precis, utan men ganska många har de nog varit som har varit med om de här utbetalningarna.
Man har ju studerat, det finns framförallt en forskare som har studerat, Svante Fischer heter han, som har studerat just liksom verkligen stampidentiteten på de här mynten och kunnat koppla då, hitta mynt från olika ställen i Europa, de öländska mynten, och hittat mynt från andra ställen i Europa som är slagna vid samma tillfälle, då kan man se de har identisk prägling liksom. Och på det sättet har han kunnat spåra individuella utbetalningar och menar att det kommer ner till ganska få stora utbetalningar på 460-talet, 470-talet, och de mynten som hittar på Öland, de flesta är präglade mellan typ 400-410 och 477 ungefär.
Så det är en ganska begränsad tidsperiod?
Det är några generationer liksom. Mm. Och sen vad händer, runt 476 brukar man ju säga att det västromerska riket faller samman. Och ganska precis i samband med det så verkar guldinförseln till Öland upphöra väldigt tvärt. Det finns bara enstaka mynt som är präglade efter det datumet. Så då har man tänkt sig att de här nätverken som högt uppsatta ölen eller som...
De här, ja, för det är ju överklassen som gör de här resorna.
Eller man bygger väl en status på detta, antar jag. Och det verkar upphöra väldigt tvärt i och med att västromerska riket faller. Så de nätverken man har haft drar sig samman. Och det som har lyfts fram under senare år är ju att ganska snart efter att guldinförseln upphör så verkar massaken i Sammerborg ha ägt rum. Att den då skulle kunna vara ett resultat av bråk som har uppkommit när den här balansen har rubbats. Liksom. Men det kan ju finnas helt andra orsaker, absolut.
Mm. Ja, det finns ju folk som gör kopplingar också till att de här fornborgarna på Öland är väldigt lika romerska befästa amfiteatrar.
Ja, fast det...
Du köper inte det?
Nej, det gör jag absolut inte.
Det var ju min stora grej i den här podden.
Ja, men man kan väl säga bara innan du fyller på där att den forskaren som har lyft fram den idén, det är ju Svante Fischer som har tittat på de här guldmynten också, och det han har sett är att på orter där han har kunnat se en koppling, att orter där ölänningar verkar ha fått utbetalningarna, där finns det då vid samma tid amfiteatrar som han har byggt om till befästningar och som han då rumsligt menade liknar de öländska borgarna.
Varför tror inte du på det här, Jan Henrik?
Ja, framförallt därför att flera av de öländska borgarna är mycket äldre än fenomenet amfiteater som kom då strax före Kristi födelse, när man slår ihop två grekiska teatrar till en enhet. Va? Och det finns ju fornborgar som fenomen då, flera tusen år äldre i hela Europa innan. Och vi kan se fornborgar på andra ställen i på brittiska öarna, men och ännu längre ner i Spanien finns det fornbröd som ser exakt ut som de öländska, som är 500 för, eller 800 före Kristus.
Är det inte märkligt att de ser så lika ut över hela Europa?
Och att det finns så att liksom fenomenet fornborgar och har liksom, det har ingenting att göra med de här amfiteatrarna. Det är en helt annan sak. Även om de byggs om under den perioden till en befästning så här liksom, så har fenomenet funnits överallt i Europa, och de öländska fornborgarna fanns. Eller, inte alla, men det fanns flera stycken av dem.
Men då har vi avfärdat det här med en fas.
Man kan väl säga det här med att leta efter varifrån ölänningarna har fått sin inspiration, det har ju forskare gjort ganska länge, och det har ju lyfts fram många. Det här med amfiteatrarna är en sån hypotes, kan man säga. Mm. En annan hypotes.
En av många alltså.
Ja, det är en annan hypotes har varit att det är romerska härläge. Man har liksom hybridiserat utifrån, de är ju fyrkantiga och byggda på ett visst sätt. Och där har forskare menat att det är det man har försökt att göra sin version av. Liksom. Så någonstans har man ju fått idén ifrån, och det är ju ganska intressant i sig att fundera över varför har man bara byggt den här typen av borgar här och ingen annan. Så man har hittat sin form här och kört på den. För det är ju onekligen så att flera av de mer öländska borgarna är otroligt lika varandra. Tittar man på Eketorp 2 till exempel, som är den folkvandringssida fasen i Eketorp och Sandbyborg, så förefaller det vara i mer eller mindre exakt samma areal. Exakt lika många hus, och de är placerade på ett väldigt likartat sätt också. Eketorp, Cirkelrund, Sandbyborg och Val, men annars skulle man nästan tro att det är samma arkitekt.
Alltså. Vad är förklaringen till det då? Att
jag
de är
vet
så lika?
Inte.
Ja, det är svårt att säga, men att de har haft samma idé. Förmodligen har de haft en väldigt bra självförtroende under den här tiden. De har kunnat skapa någonting som ingen annan har gjort i närområdet i alla fall. Och det är liksom, det enda är en variant av någonting som finns på andra ställen. Kommer man ner liksom, i Holland så finns det också, i norra Tyskland finns det fornborgar som har liknande struktur. Alltså väldigt cirkelrunda med husgrunderi också, men de är... Och på något sätt är de här öländska då en häftigare variant. Den är byggd i kalksten, de här som är byggda i jord i Holland. Men de är också väldigt lika, ungefär samma
finns
tid.
Finns ju mycket kalksten på Öland, ja, det kan man ju börja med.
Det är, och jag tror bara att man har gjort någonting väldigt bra. Och det visar ju, eftersom de är så lika, och att precis som Ludde säger här med Eketorp och Sandby, så är Ismantorp då nästan dubbelt så stor. Men det är liksom samma idé som går igen.
Samma proportioner alltså.
Proportioner och hur vissa hus ligger i förhållande till ingångar och så vidare. Så det har ju funnits en gemensam känsla av vi på Öland som har varit annorlunda, och de har haft någon slags självförtroende att vi bygger borgarna på det här sättet.
Inte som de där skruttiga sörmlänningarna.
Ja, till exempel.
Precis. Nej, men det är väldigt intressant, tycker jag. Det är kanske någonting som forskningen inte riktigt har adresserat, kanske jag känner ibland. Att det är liksom ur det perspektiv man ska förstå det, som en identitetsskapande sak. Och, liksom, och det här med storleken på husen i borgarna, trots att Ismantorp, som du säger, är dubbelt så stor, så husen är ungefär, ja, de är lite större, men det är fortfarande med miniatyr. Alltså, tar man Sandbyborg återigen, som vi pratar om så mycket... Om man tar ett av de största husen i gårdsbebyggelsen på Öland, då får det knappt plats inne i Sandbyborg. Liksom, det är verkligen så att borgarna är lika stora som ett hus, som man ser till många.
Man kan ju också jämföra med, till exempel i Grekland, när de här polisstaterna växer fram under den grekiska järnåldern och kommer in mot den klassiska tiden, så grupperar de sig på olika sätt i olika bygder. Man bygger då typ Akropolis, och så placerar man massa tempel just ute på utmarkerna mellan olika, och det är precis samma placering som det finns i fornborg i Europa och på Öland, att man, och det är just det här med identitetsskapande för varje egen politisk enhet, va? Att man bygger de här, och samtidigt ser man då på Öland att det har funnits olika bygder, men att ändå har liksom varit under en gemensam idé.
Men det måste ha tagit väldigt mycket resurser att bygga de här enorma. De är ju stora, eller hur?
Ja, det varierar ju väldigt mycket i storlek. Det finns ju faktiskt alltid från...
Ja, men även de små borde ju ta tid att bygga.
Ja, Nej, men alltså det är ju onekligen så. Tittar man på några av de större borgarna som Groborg, det är ju galet mycket sten. Alltså,
Har ni räknat på hur lång tid det skulle ta att bygga det? Hur många manstimmar?
Jag får ofta den frågan när jag guidar och sådär, att hur långt det tog att bygga. Det är ju svår fråga att svara på. Det är ju Det kommer nog ner till en sak, tror jag egentligen. Jag brukar jämföra med hur lång tid tog det att bygga Colosseum, brukar jag fråga. Ja, men det vet jag inte. Ja, men jag var där på en guidning med någon maffiakille någon gång. Han sa att det tog 9 år tog det att bygga Colosseum.
Ja.
Och det tycker jag det är jättekort tid. Men vad berodde det på? Jo, man hade en jäkla massa slavar. Man kunde bara ösa på med slavar.
Mm.
Och jag tror nästan det är samma sak här. Det beror på hur många du kan sätta i arbete. Man kan nog bygga en borg ganska snabbt, men det beror på hur många du kan mobilisera.
Ja, går vi ännu längre tillbaka så har vi pyramiderna.
Ja. Nej, men det är ju liksom, men visst är det en enorm liksom insats, och det måste ju ha varit väldigt viktigt att bygga de här, precis som vi var inne på det här med att de har en väldigt tydlig idé om hur en borg ska se ut. Det finns, har funnits en väldigt stark organisation som har kunnat iscensätta bygget, och man har liksom kunnat styra det väldigt tydligt från början. Sen är det också tydligt att vissa av borgarna har tillkommit hus inuti Ismantorp till exempel. Om man tittar på de här 95 huskunderna som ligger innanför murarna där, så är det vissa som ligger på andra. Det finns en kronologi. Där har man inte byggt hela borgen på en gång, utan det har byggts på ett sätt och det har byggts på. Eketorp är samma sak, man bygger om den efter ett tag och sådär.
Mm.
Så det, men det är jätteintressant det här med.
Jan Henrik, hur var det öländska samhället organiserat för den här tiden?
Ja, det man kan se, det som är bra med Öland förutom de här fornborgarna, det är alla de här synliga husen från järnåldern, som är från folkvandringstid, romersk järnålder, folkvandringstid till
där man bodde normalt sett.
Där man bodde normalt, va? Och det finns ju fler synliga husgrunder på Öland än någon annanstans i Europa.
Men det är för att de byggde i sten då?
Ja, just det. Ja. Och sen är det också att Öland blev under medeltiden så småningom betraktad som en kunglig jaktpark, vilket gjorde att bönderna inte kunde göra vad de ville med marken, och därför har det liksom konserverat.
Hela
det
som Öland var en kunglig jaktpark?
Ja, just det, från 1500-talet till 1800-talet.
Mm. Djurgårdsinrättningen.
Ja, just det. Och det har ju liksom hämmat till exempel befolkningsutvecklingen. Om man tänker sig att hade inte den funnits, så hade många sådana nya torpbyar etablerats, torpstugor, som hade brytit upp de här fornlämningarna som har blivit konserverade på grund av det här läget.
Så lite kungligt förtryck kan man dra ibland.
Ibland så. men det som är kul, det är så, för det här huskunnsmaterialet och gårdsmaterialet är fantastiskt, därför man kan se att till exempel att det fanns någonstans mellan 1000 och 2000 ganska normala gårdar som består av ett eller två hus på en yta av 120 till 160 kvadratmeter. Och så finns det ett mellanlager av lite större gårdar som består av tre husgrunder, ungefär 100 av dem. Och så finns det idag kvar 18 stycken riktigt stora gårdar som består av 4 eller 5 hus. Och det, alltså, den storleken på de stora gårdarna, det överstiger 800 kvadratmeter.
Det är riktiga stormannagårdar.
Det är riktigt stormannagårdar. Och de är faktiskt de största järnåldersgårdarna som finns i Skandinavien. Det finns inga större under vikingatiden heller. Utan det är de största som finns i den här delen av norra Europa.
Vi kan ju utgå från att det var ett väldigt hierarkiskt samhälle. Eller?
Ja, visst. Och det man kan se då att man förstår ju då att ju större byn har varit, ju större är den största gården i den byn. Va? Och man kan ju också förstå att när man jämför hur stora de här gårdarna är med kända germanska gårdar, anglosaxiska gårdar, piktiska eller irländska, så är de här, om man då jämför med de kända kungsgårdarna som finns från samtida Europa, så är de här lika stora eller till och med större. Så att på de här största så gissar jag att de kallade sig, de som bodde där, för kungar faktiskt. Mm. Och att det fanns ett...
Hur många bodde på en sån stormannagård då, eller kungagård?
Ja, det man kan se, det är liksom, även om man kan se att de här stora gårdarna har mera odlingsmark, alltså åker och äng, så är inte det, man kan ändå se att jordbruksmarken är inte det väsentliga. Alltså den har inte varit jätte det stor skillnad mot de mindre eller normala gårdarna. Men det som är stora skillnaden är att de bott mer människor på de här större. Så förmodligen är det där slavarna i huvudsak har funnits.
Vanliga bönder, de kanske inte hade så mycket slavar?
De kan ha haft en eller två, någonting så, om man då jämför med medeltida förhållanden som man känner från lagar från Norge, så kunde en vanlig bonde ha en eller två slavar. Medan ju högre man var i hierarkin så fanns det fler slavar. Men på grund av att jordbruket inte behövde så mycket slavar, därför att det var inte så mycket som man gjorde med jord, alltså jordbruks, den typen av jordbruk krävde inte eller behövde det.
Det var mer storskapsskötsel då?
Ja, visst. Mm. Så att slavarna var mer en typ av ett sätt att visa att man var rik. Alltså. en hövding, en kung. Han hade fler slavar. Han hade säkert flera hustrur också.
Något annat man ser på de här stågårdarna, om man tittar lite större, det är ju att där finns det ofta andra typer av verksamheter som man inte hittar på de mindre gårdarna, som olika typer av prestigefullt hantverk och sådär. Så att det är också att det fanns fler människor där. Ja, men man kanske har en guldsmed på det här liksom, gården. Som, man
som
inte
kanske
har.
Var slav då, eller?
Ja, det är ju inte otänkbart att en del av de här hantverkarna var ofria. Det har man ju diskuterat. En del av de här typen av hantverk är ju faktiskt rätt farliga. Vi har ett otroligt fint ädelmetallhantverk vid den här tiden. Och förgyllning av ädelmetaller, alltså för silverföremål som ska förgyllas, det görs med en teknik kallas för brännförgyllning, och det är direkt hälsovårdligt. Så att där kan det faktiskt ha varit så att man använde folk som fick stryka med på kuppen till slut. Liksom.
Varför var det så farligt då?
Jag kan inte detaljerna, men det handlar om farliga ämnen som man använder.
Men kan man säga något mer om hur samhället var organiserat och hur det fungerade? Så?
Eftersom man kan... Utifrån en mängd olika källor så kan man förstå, och precis som hur byarna ser ut också, man kan förstå att i huvudsak i varje by så fanns det att de som bodde där var släkt med varandra. Om man då jämför vad vi vet om folkvandringstida, medeltida lagar, hur de här arvsreglerna var konstruerade, att äldsta sonen ärvde faderns gård medan de yngre sönerna, de byggde nytt, medan döttrarna då fick lösör och ta med sig vid sitt giftermål. Och det är ganska uppenbart att i stort sett i varje by så var de flesta kanske släkt med varandra. Och det kan ju finnas flera släkter i en större by, men så kan det ju ha funnits ett konstruerat släktskap där man har tagit med sig sådana som man har varit ute och krigat med då, och betraktat som sin broder och så vidare. Men i stort sett kan man också då se att eftersom vi vet från andra samtida samhällen att den som äger mark är ju då alltså de fria männen. Det var ju de som bar vapen. Det var de som också hade rätten att bära vapen. Så på så sätt blir ju också varje by en militär enhet i ett sånt här samhälle. Det fanns ingen armé.
Det är riktiga krigarsamhällen.
Ja, just det. Det fanns ingen armé. Liksom. Det fanns ingen stat. Man betalade inte skatt, utan varje enskild by var ju en militär enhet, och varje bygd utgjorde då en större militär enhet som tillsammans hade byggt de här borgarna, som var då en symbol för varje enskilt litet samhälle.
Men som när vi snackade om Sandbyborg där, då hade ju ni lite teorier om hur, för ni hade gjort en annan utgrävning på västra sidan av Öland. Ni hade ju några idéer om hur småkungen där hade gått över och slagit ihjäl.
Men det finns som en bakgrund till det här resonemanget, det är en idé om, många frågar sig vad är orsaken till massaken i Sandbyborg, vad är det som har hänt och vad är det för konflikt som har legat bakom den? Men om man nu tänker sig att det är ett anfall eller någon som har gått in och haft ihjäl alla där som nu verkar vara, vem har gjort det och varför? Och en sån idé har varit att, och det har man baserat just på det här resonemanget om guldinförseln från av de här romerska guldmynten, att om man tittar på de här enskilda utbetalningarna som verkar ha skett, så verkar det ha funnits ett gäng på Österland vid Sandbyborg där omkring som har fått gjort sina expeditioner, och ett på västra sidan tvärs emot som verkar ha gjort andra expeditioner, att det är liksom konkurrerande elitgrupper om man säger så, och att när guldinförseln upphör att de börjar bråka med varandra. Det är ju hypotetiskt, jag vet inte om det är så, men det resonemanget har lett till att man har börjat spana på västra sidan och tittat vad finns det för en sån här elitmiljöer på västra sidan, och då finns det ett antal sådana här riktiga storgårdar i Björnhovda till exempel, där det grävdes ut delar av en sån storgård på 70-talets början, men också i Skogsby, i gamla Skogsby som är en mil fågelvägen från Sandbyborg, ungefär på lite väst-nordväst kan man säga. Så där finns det en bybebyggelse som Henke har kunnat visa att ursprungligen har bestått av kanske 15 gårdar eller ännu mer, men det har funnits ett 30-tal hus under där, och den största gården i den här byn, det är en sån riktig stor gård där det största huset med att det är 55 meter i längd, så det är en riktig sån här skrytbygge liksom. Så det är en sån här stormannagård som om det här resonemanget om en öst- och västkonflikt skulle ligga något i det, då är det ju rimligt att tänka sig att det är inte helt otänkbart att den här gården och den bebyggelsen, om det nu är samtida med Sandbyborg, att den faktiskt har haft något med konflikten att göra. Så att de senaste tre säsongerna har jag tillsammans med studenter från Linnéuniversitetet, jag har förlagt fältkurser i arkeologi till den här gården då. Så vi har grävt i ett hus som ligger precis intill det här storgården, men jag har fortfarande inte rört, eller... Den här hallbyggnaden har vi fortfarande inte petat i, men en byggnad precis bredvid den har vi grävt i, och det verkar vara någon sorts storkök till den här halvbyggnaden. Och det verkar faktiskt vara samtida med Samibari. Det är fortfarande lite grov liksom, kronologi, men det är folkvandrens tid i alla fall.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jan-Henrik, det här är ju väldigt mycket ett intellektuellt pussel att räkna ut vad som hände, hur det var på den här tiden.
Ja.
Vad är de viktigaste sakerna som är kvar att ta reda på egentligen?
Ja, det är svårt att säga. Ja, det finns väldigt mycket. Alltså, det finns ju, precis som Ludde var inne på tidigare, det är så väldigt, egentligen är det väldigt lite grävt på Öland. Alltså, Öland är känd för sina fornlämningar, och det är på grund av att vissa forskare under många, många år har varit intresserade av den här ön, och därför har man hittat väldigt mycket spännande saker. Men ytmässigt har man grävt extremt lite på Öland faktiskt. Men det har aldrig varit några riktigt stora grävningar där man har grävt ut jättestora gravfält på grund av att man har byggt motorvägar eller sådana där saker.
Det är inte så mycket motorvägar på Öland.
Nej, utan det har ju varit huvudsak, har det varit enskilda forskares insatser som har gjort att vi vet det vi vet idag. Va? Och sen finns det ovanligt mycket synliga fornlämningar och väldigt mycket fina fynd som bönder hittat när de har plöjt sina åkrar. Men det finns otroligt mycket spännande att gräva. Alltså man borde som sagt gräva fler fornborgar. Det finns massa våtmarker som ligger i anslutning till de där som har väldigt spännande namn i både som båtmark eller intilliggande åkrar som heter de heliga åkrarna, alltså Viåken eller Torsåkrarna. Alltså det finns ett samband mellan de här rituella depositionerna av vapen, människor och djur tillsammans med de här namnen. Och där finns det jättemycket som man skulle kunna göra, otroligt mycket.
Men när slutade man använda fornborgarna och varför?
Ja, det varierar lite på olika borgar, men de flesta borgarna har ju använts. Nu är det ju inte helt, det finns undantag, men de flesta av de öländska borgarna verkar vara byggda under 300- eller 400-talet, och så är de använda i under några generationer sådär. Och det här jag säger nu, det bygger vi egentligen på undersökning med ett fåtal borgar, så att Sandbyborg verkar ju vara använd under en ganska kort tid under 400-talet och övergiven, och sen inte i alla fall tagen i besittning igen. Däremot har vi kunnat se att även om massaker verkar ha skett runt 500 och man har inte byggt upp husen igen sen, så har man varit där inne på både 600- och 700-talet och gjort någonting. Vi har enstaka föremålsfynd som är kanske 100-200 år yngre än massaken. Och man verkar ha faktiskt, vi tror att man har varit där och rivit delar av borgen. Och det finns mycket aktiviteter utanför borgmurarna som verkar vara från vikingatid eller sådär. När det gäller Eketorps borg så byggdes ju den på 300-talet som det verkar, och man under 400-talet så byggdes det en ny borg egentligen på den gamla borgen. Så det är egentligen tre borgar på varandra. En från 300-talet som är ganska liten med ett 20-tal husgrunder inuti, och sen 400-talet en lite större borg med 53 husgrunder i. Och sen används den under ett par hundra år eller något sånt där. Och sen ligger den i och förfaller den upp i 1100-talet när man tar den i besittning och bygger om den som en medeltida befästningen en garnison egentligen. Och just den här medeltida återanvändningen av borgarna, det är 4 eller 5 borgar väl som har på Öland. Som
men då
har,
fick de andra funktioner ut.
Ja, då har man egentligen tagit en ruin och byggt upp den till något helt nytt. Det är helt andra hus och liksom det är verkligen en ny bebyggelse. Man har helt enkelt återanvänt murarna. Och
men har det blivit en vanlig by då eller?
Ja, det varierar nog. Eketorp verkar ju vara väldigt stark militär prägel och det är en befästning i samband med oroligheter i det här området. Men det är också mycket, Gråborg verkar vara mycket handelsaktiviteter och det kan finnas ambitionen om att bygga en stad där i princip. Men du kan säga något mer om det här medeltida.
Ja det, man kan ju, som flera andra har kopplat det till korstågstiden, alltså den tiden när korstågen drar över till Baltikum. Och då liksom konkurrerar både svenska kungar och kyrkan och danska, tyska, engelska och andra för att kolonisera det här hedniska området på andra sidan Östersjön. Och det verkar ju som om det sammanfaller med de svenska korstågen till Estland, att när de här byggs upp igen. Och så kan man ju se med Gråborg verkar ha ägts av Valdemar Seier i Danmark. Alltså han ägde i flera byar under början på 1100-talet faktiskt. Så att då ligger liksom Öland som dels självständigt och dels danskt och dels så småningom svenskt. Det händer väldigt mycket under den här perioden, men det skulle man nästan ha ett eget program om.
Mm. Det är oroliga tider alltså.
Oroliga tider, men det som man kan ju också säga med fornborgen, precis som Ludde sa med Sandby, att man kommer tillbaka. Det visar ju också på ett sätt, tycker jag, bevisar att det är rituella platser, att det är religiösa platser. Det är därför man kommer tillbaka där. Vi kan ju se Eketorp, även om den ser ut att övergis vid 700-talet ungefär, i början på 700-talet, så är man offrar i den här våtmarken som man offrade innan man byggde borgarna. Både människor och djur och annat. Så före innan Ektorpsborg byggs så har man offrat den här våtmarken. Och under hela tiden man har använt borgarna, men även långt in i hela vikingatiden, även in i 1100-talet som människor har offrat det.
Så att de har en funktion långt fram i tiden.
Det visar ju att de har en rituell mening, en religiös mening.
Är det den, om man liksom ska sammanfatta det vi har pratat om här idag, då är det egentligen, är det inte det att det är framförallt rituell synvinkel där de är viktiga, de här fornborgarna?
Ja, det är så jag ser det, absolut. Mm. Även om de har en militär funktion också, eller en militär list. Det är ett sätt att visa upp sin makt, va? Men det är samlingsplatser framförallt, tycker jag.
Jag tror man ska komma ihåg det, att det går inte att sätta en etikett på de här. Jag menar, titta på viktiga platser idag. Kyrkor idag, liksom, de används ju inte till en sak. De används ju till i princip alla viktiga tillfällen i livet. Liksom, från sorg till glädje liksom, och allt däremellan. Och även försvar i vissa sammanhang. Så att jag tror att det går inte att hitta en funktion hos borgarna så som man har letat innan. Att det är försvarsborgare eller det är... Alltså, men jag tror precis som Henke säger att om det är någonting som knyter samman dem så är det den här att samlas kring det som var viktigt liksom. Och det var ju, det här är ett samhälle som är väldigt präglat av religiösa och rituella liksom seder och bruk. Det är
någon slags fornordisk religion då? Eller absolut. Det är det?
Det är det, absolut. Jag menar, det vi vet om fornordisk religion tänker vi att vi har väldigt mycket från de vikingatida samhället och de skriftliga källorna kring vikingatiden som egentligen är lite yngre ändå då. Men även runsten. Men det finns ju föremålsfynd tillbaka i folkvandringstid åtminstone som visar på den typen av kult liksom, med figuriner som bär drag som man kan koppla både till Orden och Thor och Frej och även ortnamnen och namnskicken visar också att den här typen av gudar går tillbaka åtminstone till den här tiden och kanske lite äldre.
Mm. Mm. Ludvig Papp-Meltefaj, arkeolog vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Stort tack för att du var med idag.
Tack så jättemycket.
Jan-Henrik Fallgren, arkeolog vid Uppsala universitet. Stort tack för att du var med idag.
Tack så mycket.
Tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur. bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.